Hej och välkomna till Lille Lördags valspecial del 1 av 2. Ni får den första delen här som är en fördjupningspodd innan sommaren, och sen så kommer vi gå mer in på partier och sakfrågor i slutet av sommaren. Med oss i studion som expert har vi Per Granqvist från Vad vi vet.
Hej hej.
Och självklart min kära poddkollega nedtrillad från paradiset Ann Söderlund.
Med änglavingar.
Exakt. Ja, polarisering, kränkthet, inkludering utan innehåll, ledarskap utan befogenheter, grupperingar och kriminalitet. Det är några av de rubriker jag läst om de senaste månaderna, om inte säga åren. Det här valet kanske är viktigare än någonsin då samhället är så otroligt splittrat. Alltså sen 2000-talet har ju samhället förändrats från ett DDR-Sverige till ett tech-Sverige. Och enligt Carl Benedict Frey, som är professor i ekonomihistoria vid Oxford, så såg man samma mönster i samhället under industrialismens begynnelse. Vi är alltså på väg in i ett paradigmskifte, ett AI-revolution. Samhället står inför helt nya utmaningar i arbetsliv, struktur, välfärd. Och det här valet kanske vi står inför våra största utmaningar. Det är ett nytt Europa, ett nytt Sverige med 200 års neutralitet som är utsödda. Är det ängsligheten som har vunnit eller är det förnuftet vi har fångat? Det är många av de frågorna vi hoppas kunna hjälpa er att greppa här. Med den här podden hoppas jag att vi ska se bortom ledarna och att ni ska kunna formulera era åsikter och värderingar för ett samhälle istället för att titta på individer. Välkomna till Lille Lördags valspecial. Nu kör vi!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, men vi måste ju börja i rätt ordning. Alltså demokrati, vad innebär det och hur såg det ut historiskt i Sverige? Det ska vår historieexpert Ann Söderlund kunna reda ut för er. Men Per, varför ser det ut så här?
För att vi vill ha det så här är det enkla svaret. Alltså demokrati är ju vad vi alla har enats om och vad vi tycker är en bra idé, och då har vi konstruerat det. Sen tycker många länder att det här är ganska bra att jobba med, att alla ska få rösta och alla vara med. Och det har tagit lite olika tid i olika länder, men det enkla svaret är för att vi vill.
Och vad vi vet, vad är det för nytillkomna lyssnare som inte har koll på er?
Vi på Vad vi vet, vi försöker lära dig något nytt varje dag i olika sociala kanaler och i poddar och sånt, där vi förklarar saker utifrån fakta, så vi faktar ganska allt.
Så ni är oberoende?
Vi är helt opartiska, vi tar inte ställning för något, det får du själv göra. Så därför är jag så här torr och knastig, jag kommer inte komma med ett enda skämt.
Vad ska du rösta på då?
Det är en bra fråga. Jag röstar och röstar blankt. För det finns en anglosaxisk tradition som är att mediechefer ska rösta blankt. Att vi deltar i demokratin, men vi röstar blankt då, för att jag aldrig ska kunna känna att jag, jag har någon häst i det här racet när vi gör bevakning framåt.
Mm-hmm. Intressant. Mm. Jag har gjort den här... Ja, men man kan ju gå in i olika tidningar och media och göra då en sån här valtest. Liksom, vad hamnar du om du ska välja? Och jag känner faktiskt i år att jag var så otroligt säker på alla svaren. I vanliga fall brukar man säga, jag vet inte riktigt. Här var det så här, A, B, kryss, 1, 2, 3. Jag kände mig väldigt liksom tydlig med mina politiska åsikter tills jag fick svaret.
Exakt, och ja. Du är väl emot valbarometrar?
Mm. Så valkompasser är skit, så jag beklagar att du la tid på det, därför att de är helt ovetenskapliga. Och det beror på att du får svara på massor med frågor som du inte tycker egentligen är viktigt. Du kanske hatar gamla människor, för hur ska vi göra med de gamla? Och du kanske vill svara, sätt dem på Shurgard. Och det finns inte, så du, men det vägs lika mycket det svaret som, inte vet jag, barnomsorg eller klimat eller vad nu kan vara du engagerad för. Så därför så blir det svajigt. Och för andra så är det också helt ovetenskapligt. Därför att du kan inte, som det klassiska exemplet, att ta invandrarfrågan. Där du kanske vill säga så här, ja, men det blir rimligt att vi tar hit folk från andra länder och så ska vi integrera på ett vettigt sätt. Men har vi inte system för det, kanske vi ska vänta med att ta in fler människor till systemet funkar och sen öppna igen. Det svaret hittar du ingenstans.
Nej.
Och det gör att du tvingas ta ställning. Då finns det en del valkompasser, till exempel Expressen och SVT, som förra valet körde, men du fick svara emojis liksom. För mot invandrare, sur emoji, glad emoji. Och man bara säger på riktigt Expressen, på riktigt SVT. Jag tror att ni kanske underskattar väljarna liksom.
Men du är väldigt starkt emot det, märka. Är det just för att man måste vara så kategorisk? Ja, nej, ja, nej. Alltså, menar du att det påverkar ens demokratiska tanke?
Det är ju helt ovetenskapligt. Alltså, du kan tänka, oj, nu hoppsan, här blev jag vänsterpartist, säger du liksom. Men hoppsan, här blev jag sverigedemokrat. Det är den här frågan om invandrare som avgör väldigt många valkompasser för övrigt. Och så bör du tänka dig, istället för att börja i andra änden liksom, vilka frågor är viktiga för dig? Två,
precis,
tre frågor, ta reda på fakta. Sen ta reda på fakta, vilka problem som finns. Då kan du utvärdera partierna liksom.
Och innan vi går in i en politisk debatt här om sakfrågor, så tänker jag att Ann Söderlund ska få berätta om oss lite, hur vi rent historiskt har hamnat där vi är idag.
Jag tycker att det är lite spännande med Sverige. Jag tror inte att det är så jättemånga som kanske vet att fram till 1000-talet så var ju vi helt självstyrande ute i Sverige. Vi kunde ju faktiskt bestämma lite hur vi ville. Eller det gjorde vi ju. Vi kan... Han vill komma in genast här nu. Ja, och sen så i alla fall så på 1000-talet, då förenades vi till ett, liksom, ja, ett land där kungen bestämde. Och vem var det då?
Ingen aning, men för det här är ju svensk historia. Jag är från Skåne, så vi var ju danska fram till 1658. Så, att,
så du kan ingenting innan.
Det var Magnus Eriksson, hur som helst. Och kungen utsåg då en rådgivare, Jarlen. Och det är där vi har Birger, den gamla kemären, Birger Jarl, som då var liksom, ja, men kungens närmsta man. Och sen har ju lite fram och tillbaka genom historien vart liksom de rika männen.
Precis, och 1506, ja, som är Sveriges nationaldag, alltså 6 juni, då kom ju Gustav Vasa och tillträdde till tronen. Men vad var det han gjorde? För han tog ju makten från kyrkan, som jag har förstått det.
Precis, han hade ju då liksom ett litet gäng nära sig, en kansler, en statssekreterare och en skrivare. Men...
Alltså inte en fysisk 3D-skrivare eller färgskrivare.
Han känner man först som hade 3D-printer faktiskt.
Han hade också ett väldigt snyggt skägg. Mm. Nej, men det han gjorde var väl att han försvagade kyrkans makt och lät adeln komma in i liksom the limelight igen, vilket då orsakade väldigt hemsk liten händelse, Stockholms blodbad. Stormaktstiden 1611 till 1718 gjorde ju att Sverige faktiskt blev, kan man säga, kan man jämföra med typ dagens Amerikat.
Absolut.
Vi fick ju mycket makt. Och det var ju då Gustav II Adolf som skapade moderna Sverige, kan man säga, tillsammans med Axel Oxenstierna.
Oxenstierna?
Ja, men stjärna sa man kanske förut. Skillnaden då mot Gustav Vasas tid, att han hade ju inte heller helt ensam makten, men nu så styrs landet av nya lagar. 1634 får vi ju Sveriges första regeringsform. Och då börjar faktiskt hända grejer. Då så styr man då, vid kungens sida så var det 5 killar som vanligt, väldigt ja, rikingar såklart. Och de blev då utnämnda till en riksstyrelse med väldigt roliga namn. Drotts, marsk, amiral, kansler och skattmästare. Och de var också medlemmar av det här rådet.
Men om vi flyttar fram lite i historien då och kommer in, för det här var ju liksom, precis som du sa, det var han och hans liksom 5 polare som regerade lite. Och sen så, men folk tröttnar ju på det här. Så vad hände på 1700-talet?
Då dök mina... jag tänker, det är min favoritbenämning på olika partier. Hattar och mössor. Skulle vi kunna hitta något liknande idag? Kepsar och...
Kepsar och luvor, precis. Jag frågar om det är trucker-kepsar eller bak och fram kepsar.
Ja, men det är i alla fall benämningen på de Sveriges 2 första riksdagspartier. Det var också under fritiden. Och de företräder då, kan man säga lite förenklat, olika samhällsgrupper. För de tröttnade bland annat på den här Arvid Horn, som var en mycket snygg, hetlevrad, beläst ledare då för riksdagen. Och han styrde ju allt det här, hela riksdagen, fram till 1738, när då Hattpartiet och Mösspartiet bildades. Men det var ju ganska rörigt. Det var ju mycket politiska disputer och tjafs. Det var liksom, blev ju en orolig politisk tid i Sverige, vilket gjorde då.
Vad skönt att vi så tipper det nu för tiden.
Ja, ja, verkligen.
Ja, men det banade ju väg för Gustav den tredje då, att han kunde då, efter en oblodig statskupp faktiskt, 1772, kunde genomföra den kungliga... ja, makten igen.
Och det här var ju inte helt oemotsagt. Det är väl det Ankarström och gänget har bevisat här.
Nej, de är väl grundsura på honom, kan man säga. Men det är också, det är ganska intressant att den här killen, som vi ofta förknippar som en ganska liksom, fjollig operaälskare, han var ju också en sån otrolig power move. Bara höll på och intrigerade hit och dit och fick med sig alla och kunde göra en oblodig revolution. Alltså att kunna få lite människor, det kan vem som helst göra. Men...
samhället kastades ju liksom lite tillbaka när han kom in i makten, för att han tog ju liksom, tog bort hela det här liksom, regeringsformen som hade precis utkristalliserats och tog tillbaka makten till kronan. Och det här liksom var väl ingen som var helt tyckte det var toppen.
Men vi närmar oss ändå 1800-talet.
Ja, nej, men det var ju som, det är intressant att se honom som ett steg tillbaka snarare än framåt. Han var ju, det var ju väldigt framåt på kulturens område och sen så ett raskt steg tillbaka på alla andra områden, kan man säga.
Och då kommer då den gustavianska tiden, 1772-1809. Och nu minskade ju de här fyra ståndens makt rejält, precis som man kan förstå den här kungen ska ha all makt. Och då fanns ett, en liten slogan som vi är mycket för. Kungen, han och ingen annan skulle styra Sverige. Och det var då han införde de här sammanträdena, särskilda sammanträdena, kabinett och konselj. Och det var ju lite att han, lite fransk stil tycker jag, att han kunde liksom,
han blir ju liksom både statschef och regeringschef.
Så att där det är lite putinism.
Ja, eller macronism om man så
ja,
så
absolut.
Där kör man ju fortfarande med det. Så att vi, det är ju intressant, för det är de franska idéerna, vilket ju sen leder fram till att vi, när vi är trötta på den gustavianska äran, hämtar en fransman.
Nu är vi alltså inne i början på 1800-talet och Louise de Geer blir då Sveriges första statsråd. Det vill säga, man kan säga att han var en jätteprematur statsminister.
Ja, det är nog så. Alltså, de kallas ju råd hit och dit, men det är nog så vi ska förstå honom. Liksom.
Exakt, och han instiftar då någonting som finns i både liksom Frankrike och USA och runt om i Europa, två kammarriksdag. Mm. Och det är fortfarande bara män vid makten.
Precis, och... det menar, alltså, enligt honom då skulle det vara en mer demokratisk politik, att man då, att den vanliga människan fick tycka till. Men fick vi verkligen det?
Nej, han tycker att det är mer demokratiskt, men han tycker också att det finns vissa gränser vem som ska få bestämma. Du måste vara man, du måste ha mycket pengar eller land, det är, så är det i hela Europa liksom. Och han är ju en stor kapitalist, han har fruktansvärt mycket pengar, så han bjuder ju in liksom i de här två stånden liksom då, sina kompisar, och att några har mer makt och några har andra mindre makt.
Precis, men det som hände var att han minskade ju makten för prästerna rejält. Alltså, de fick ju rösta sist och var ju två tvungna att liksom röstas efter då de som hade röstat tidigare för att inte, vad ska man säga, hamna ut i kylan. Mm. Varför hände det, tror du? Innan så hade ju prästerna en sån otroligt oönskad makt i
Sverige. Allmänsk historia är ju alltid liksom någon slags kamp mellan folk med pengar, ja, folk med vapen eller folk med liksom ett kors eller liknande religion. Liksom. Så det går, börjar liksom fram och tillbaka. Och det här är också upplysningstiden, och då tycker han väl att nej, nu ska vi jobba lite grann med vetenskap. Och han är ju liksom ingenjör och bergsingenjör eller något i den stilen.
Men här är ju första gången också män utan pengar får liksom ett litet mandat. Arbetarna representeras väl för första gången, som är väldigt, väldigt få dock. Men de ska i alla fall kunna ge röst åt folket.
Mm, ja, men... det är gulligt att de får vara med, men egentligen i praktiken nej. Liksom.
Ja. Ja. Nej, men alltså, det man måste ge honom ändå, att han införde ju en hel del bra reformer, som till exempel religionsfrihet, och också den första som tyckte att det skulle finnas en möjlighet för ogifta kvinnor att bli myndiga.
Ja, men det här, han är väl väljare, va? För han är väl släkten från, så att han är ju fransktalande, precis som kungen har varit innan. Så att man hem, han snor ju idéerna liksom. För det här funkar hemma, så då kör vi samma sak här.
Ja, men vi vandrar lite framåt i historien och kommer fram till en viktig kvinna, Karin Koch.
Precis, Karin Koch. Hade du hört talas om Karin Koch?
Jag tror hon har nämnt i någon sån här härlig serie på SVT som en kvinna som förändrade Sverige. Men sen har hon är rätt diskret i historien.
Jag har missat henne helt. Berätta.
Men hon studerade ekonomi vid Stockholms universitet och blev sen professor i nationalekonomi. Och i början så var hon liberal, men så gick hon över till socialdemokratin. Det var väldigt starkt fäste under många år i Sverige. Och hon blev 1950 Sveriges första kvinnliga statsråd. Och sen blev hon även chef för Statistiska centralbyrån. Men det som jag tycker hon gjorde allra bäst, det var att hon spelade en otroligt viktig roll inom kvinnorörelsen. Hon var med och bildade akademiskt bildade kvinnors förening 1926-1933. Det var ju inte särskilt populärt att kvinnor skulle vara bildade på den här tiden. Vi skulle vara hemma vid spisen. Det hennes viktigaste fråga var ju att hon ville bli ett stöd för förvärvsarbetande kvinnor. Mm. Och det var ju nästan ingen som jobbade fram till andra världskriget. Om man är ute på fältet, om en oavlönad. Så att hon... Heja Karin Koch.
Mm. Ja, kvinnorörelsen grundas väl egentligen från nykterhetsrörelsen. Och sen så har de tvingas in, liksom helt in i den politiska makten på grund av att ett reformskifte helt enkelt. Men det här med tvåkammarriksdag, det finns ju i Frankrike exempelvis och i USA. Har vi fortfarande tvåkammarriksdag?
Nix, vi avskaffar det. Alltså, vi får ju den första demokratiska reformen. Så det är ju att när vi får demokrati, det är ju för ungefär 100 år sedan, 1921. Det är då man får rösta, alla får rösta. Liksom. Men det är fortfarande inte alla. Det är Nej. Inte liksom halta och lytta och dumma och sånt, säger man. Utan det är liksom en ganska begränsad del. Och sen utökas det gång för gång. Och sen kommer den stora regerings som får reformen. Det är på 70-talet vi får ny grundlag och sånt. Liksom. Och då slopar man tvåkammarriksdag. Tvåkammarriksdag är två olika kammare med gubbar i mest. Historiskt sett i alla fall. Och sen ska båda två vara överens. Och sen först då blir det liksom lag. Och sen kan man lite olika. Senaten och representanthuset i USA är två olika. De beslutar om lite olika grejer. Det funkar lite olika. Liksom, men tillsammans utgör de då kongressen. Samma sak i Europaparlamentet. Det kan vi också se som att där finns det ju parlamentet som är stort. Men där har vi också kommissionen som på sätt och vis är ju regering. Men som också kan betraktas som att de lägger förslag. Och sen har vi ministerrådet som gör det. Liksom. Och som ska vara överens. Så det finns en här historia. Det ska vara olika som är överens. Och då förenklar man det. Säger, nej, men det är enkel majoritet här. Det är några, ett gäng här med 350 pers typ. Och så får de rösta där och sen är det färdigt. Liksom så. Men visst, så det är väldigt, väldigt modernt ska man säga på 70-talet också.
Ja, men visst är det så fortfarande. Om det nu exempelvis är en sosse som har makten men så sitter det mest blåa partier i riksdagen. Så då blir det ingen lösning ändå. Så att vi är fortfarande i samma situation som en tvåkammarriksdag.
Så kan det ju vara. Men det är ju i alla fall nu ett och samma rum. Så det är väl det som är liksom skillnaden. Sen är det så också att i riksdagen, så vi kommer säkert komma in på det, så handlar det om att riksdagen ska tolerera en regering. Det innebär att en majoritet ska inte vara mot, men vi behöver inte ha en majoritet för. Okay. Därför kan vi ha minoritetsregeringar. Så att det... Men ja, det funkar annorlunda. Det är egentligen bara att det står skillnad i ett rum nu. Det behöver inte förhandlas emellan. Och att det är då helt demokratiskt valt. Till exempel i Storbritannien har man ju House of Lords.
Just det.
Som är ju liksom... Där är ju en hel del av dem ärvs. Och det, alltihop är liksom fantastiskt.
Det är ingen konflikt där borta heller.
Där skulle du gilla att sitta. En liten peruk.
Jag skulle verkligen passa att sitta där.
Ja, det
måste jag känna.
Men... Jag tycker det är ganska intressant. På 70-talet under några år så blev det lite problematik för att man hade jämna, du pratade om det här röstningssättet då, att det måste vara ojämnt för att ett parti måste ju vinna. Men då det blev lite problematik där, vet du vad jag pratar om?
Japp, 350 genom 2 är 175 och det blir ju stökigt. Och vi säger okej, vad ska vi göra nu? Mm. Och i senaten där man ju också kan få jämnt, för du har 100 senatorer, där är det ju vicepresident som ordförande som då kan fälla avgörande. Men sånt har vi ju inte i Sverige eftersom vi har avskaffat det. Ta 5 minuter, jobba i bikupor och så återkom. Bara ett varv till och se om kan det hända något här.
Men jag måste ändå säga att jag är ganska stolt över lilla Sverige. Vi var ju faktiskt det första landet i världen med tryckfrihet och offentlighetsprincip. Men vad hände sen? Precis, den försvann. Men vi var i alla fall först. Varför tror du att vi har varit så liksom, långt utvecklade tid? Både med, inte kanske, vi får ju sist i Norden med för rösta som kvinnor. Men vi har ändå legat ganska långt fram i demokrati och
Norden har aldrig varit feudalt. Det är egentligen enkla svaret. Okay. Norden har aldrig varit feudalt. I resten Nej. Av Europa har alltid varit en kung eller något lott eller någonting som sen har haft liksom slavar eller då...
livegna.
Livegna, precis.
Så även statarna i och för sig.
Nej, de är inte livegna.
Nej, jag
utan
vet,
statare får ju då, har ju faktiskt på oktoberlovet eller potatisplockarlovet som det hette, efter det så kunde man faktiskt byta. Du är dum, nu ska jag gå till henne. Mm. Så därför väl, jag har faktiskt haft det. Så att vi funnits en sån här liksom, plus att folk i början tänkte väl att vi är så jävla många, är vi ju inte här uppe så skitsamma. Och vi gör vår grej liksom. Och sen så när vi under 1900-talet har blivit att vi var duktiga på planering, alltså vi är duktigare på planering än på demokrati, så då blir det demokrati för man behöver planera. Det är inte så liksom, det här är ju inget samhälle med höga ideal och liksom intellektuell höjd, utan här gör man vad som är praktiskt liksom.
Exakt, bondepraktiken, den lever fortfarande. Nu kommer vi in på liksom, riksdagen. Vem är det som bestämmer i riksdagen?
Ja, det kan man fråga sig. Där har vi ju det parlamentariska läget att vi som regeringen har inte tillräckligt mycket underlag för att vara majoritet. Utan man är då i minoritet tillsammans med stöd från Miljöpartiet och Centern. Så då kan man deala och wheela med dem och så håller man på så här hela tiden. Men det är väldigt jämnt hela tiden. Så vi är inne på de där 175 visar vi 174. Och då är det väl jättebra, men när någon då hoppar av ett parti som man kan göra och så är du faktiskt kvar, för du är ju folkvald, men hoppar av ett parti så blir det ju sen då så kallad politisk vilde.
Precis, som Kakabave.
Precis, och det har ju pratat och skrivit om en del senaste veckorna då, att vi måste ändra det uttrycket, för bland annat Björn Wiman i DN tycker du att det är rasistiskt då när man använder det mot henne. Vad säger vem det? Att man ska då se någon med...
Ja. Men det, nej, det där är trams. För exempel, hon är ju politisk vilde. Mm. Alltså, det, man vet inte var hon är någonstans och vad hör hon till, och så gör man dealar med henne. Liksom. Sen så nästa val, alltså till hösten, då kommer hon ju åka ut. För du kan inte bli invald som politisk vilde eller oberoende i Sverige, utan du tillhör ju något parti.
Så ja, det hon måste göra sin bästa av sin tid just nu.
Ja, det blir liksom övergående, men liksom att hålla på med sånt, jag menar, då säger det någonting om att man tror att vildare är, alltså med politisk vilde, att vi säger att hon springer runt och har liksom ben i näsan. Alltså det är så jävligt otroligt framtid.
Ja, och vi har ju också haft vildar i Sverige. Liksom hela Hälsingland var ju laglöst land, så det beror ju på vad man får för associationer i huvudet, så det kanske är Björn Wiman som ska checka sin egen politiska agenda.
Men jag tycker det ändå, om vi stannar lite där, jag tycker det pratats ganska lite om hennes makt. Ja, tycker, ja. Tycker du att det är löjligt att säga att hon, alltså, i en demokrati tycker jag att hon får en märklig makt genom att...
Men det får hon, det är inte märkligt, men däremot är det märkligt i svensk kontext, för här är det partipiska. Om du är sosse så röstar du med sossarna.
Ja.
Så att du får blocken, till exempel Europaparlamentet, där handlar ju allting om liksom allianser hit och dit, du kan få med dig på den här frågan, stöttar jag dig där borta. I Sverige är det ju inte så, här gör partierna upp och sen inte. Alltså vilka som sitter på Centerpartiets mandat är faktiskt lite skitsamma. Det som kännetecknar dem är att de har puls, för de röstar alltid enligt Centern. Vilket ju är lite, det kan man se som en svaghet för demokrati, att det är väldigt mycket så partipiska. Så en politisk vilde eller två eller tre kan faktiskt som friska upp. Det är otroligt sällan folk avviker från partilinjen här.
Precis, så att egentligen är hon ju då inte en politisk vilde.
Nej, hon är liksom politisk normal på något sätt. Ja. Sen tillhör ju inte ett kansli längre, bla bla bla, men det kan vi skita i. Liksom. Men, ja. Men ibland så liksom när vi säger att hela Centern måste rösta på vissa, det gör ju också politiken lite tråkig.
Men är det fungerande regeringsform längre som vi har när vi börjar se tendenser och symptom på sånt här? Eller?
Absolut. Sveriges demokrati är mycket stark och liksom, trygg, och vi har bra system för allting. Och sånt. Liksom, demokratin är inte hotad överhuvudtaget.
Nej.
Punkt. Alla som säger det, det är liksom trams. Och det är nästan så att det är trams att säga att det här är det viktigaste valet någonsin. För så har alla val hittills känts. Aldrig har någon sagt det här är ett skitsamma val. Utan alla säger det här är viktigast, för nu står mycket på spel.
Ja, det går i 4-årscykler. Man kanske gör helt rätt.
Nej, men det är inte så mycket som står på spel. Det är det faktiskt inte.
Men vilka jobbar då på regeringskansliet, kanske våra lyssnare undrar.
I Sverige har vi då, alltså från regeringen bestämmer ju massa saker och bestämmer en politik som de har stöd för riksdagen. Sen ska den effektueras, alltså genomföras. Och då går man med den till sina departement. Och departement skiljer sig från ministerier som i många andra länder. För där är ju ministern är chef för hela departementet, så att de både bestämmer och sen utför. I Sverige har ministern en massa folk omkring sig som ger en sen order till departementet. Se till att den här politiken sker, de här målen sker. Men ministern får inte springa in där och kolla, gör så här, säger så. Det kallas ministerstyre. Och det är väldigt, det är mycket lagar mot det i Sverige. Så att det är liksom, det är ganska mycket den här inriktningen. Och sen får liksom det där liksom verket eller myndigheten sen jobba som de vill. Men runt på varje departement måste det sitta sakkunniga och det måste sitta liksom experter och sånt. Och experterna och tjänstemännen som man kallar dem, de är opolitiska. De pågår och finns kvar i evig tid. Nästan så känns det i alla fall. Och sen runt om varje minister så har vi då politisk sakkunniga, pressekreterare, lite sådär tjafs liksom. Men det är 4-5 tusen som jobbar i regeringskansliet som då är alla ministrars portföljer som sitter runt om.
Det är ungefär hälften av de som jobbar på Spotify.
Precis. Jag menar, de hanterar ju bara ett land, så det behöver inte vara så jävla många. Men däremot så att de flesta, när det blir regeringsbyte, då lämnar alla in sin avskedsansökan. Det finns olika traditioner. I USA lämnar alla in sin avskedsansökan fort det är val. Tjoff. I Sverige ser det lite annorlunda ut. För man kan, men man kan då få liksom sparken så här. Och det innebär att om du är polsak, som Alice Bakunke sa en gång, var så att hon pratade att ministern är ju den polsaks ansikte utåt.
Och vad är det där för okunniga?
Ja, men det är liksom lite så chief of staff, kan vi prata om någon som har koll på grejer inom ett visst område, vi ska köra politiken här och nu måste vi göra ett utspel på det här sättet och sen gör partiledaren det. Partiledaren är mycket mer ett ansikte utåt än den som skapar politiken. Och de har ju... tjänar typ 110 000 i månaden, vilket kan låta toppen, men de har ju noll anställningssäkerhet, för de kan ju få sparken när som helst. Och då har de och ett års fallskärm allihopa.
Trevligt.
De har ingen övertid och ingenting sånt liksom. Men där, så det finns liksom ett helt gäng som går. Så när en minister går, då är det inte bara ministern som går, utan då är det kanske 10-20 personer som går runt en minister. Mm. Som pågår det vanliga att sköta, så att grejer funkar, att det kommer liksom... Och så själva businessen, om vi ska använda sånt, det pågår i alla fall. Liksom.
Men får jag bara fråga, det här tycker jag är en intressant fråga. Vem som helst kan bli politiker, eller hur? Man behöver inte ha någon speciell liksom, bakgrund, eller?
Absolut inte. Nej. Det kan vara liksom random tjomme. Så att du och jag då, helt enkelt, om vi hade velat det. Men i det svenska systemet, som gör väldigt mycket partipolitiskt, där handlar det, brukar man skoja om, det handlar om hur duktig du är på att koka kaffe. Alltså, du kan inte skapa ett parti som Macron lite grann här, rent teoretiskt, utan här. Men här är det långt i partiet och du ska vara aktiv under många år, så flyttas man upp hack för hack för hack.
Lång och trogen tjänst. Lite som att börja som diskplockare på McDonald's, så kan du sluta
som
restaurangchef.
Det är väldigt mycket som att börja som diskplockare, sen så tar man sig, så småningom får man steka hamburgare. Men på senare år har vi ändå fått de här liksom mer random politiker, alltså politiska influencers, när Richard Herrey, som inte är någon folkrörelsemänniska alls, dyker in i politiken. Men han gör ju det i de borgerliga partierna, som inte är traditionella folkrörelser, som arbetarrörelsen, som alltså, det är egentligen Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som är de klassiska folkrörelsepartierna, Liberalerna lite grann också så liksom. Där är det längre, det är lokalföreningar, vi knackar dörrar och sånt liksom. De andra är lite mer poppiga.
Men kan man som partiledare gå emot liksom partiet? Och vad har man egentligen för makt som partiledare?
Man kan absolut inte gå emot partiet. Utan du är en omslagsfigur. Du pekar med hela handen. Du är duktig på att debattera och säga liksom meme-vänliga grejer. Men det är hela det. Liksom. Men det bygger på partistämma. Där börjar man, och innan partistämman har sagt de här frågorna är viktiga. Och sen det här ska vi vara. Och sen har vi en valplattform. Och sen kommer valmanifest. Och sen är det det liksom. Så att det är när en partiledare börjar tycka som att vi ska mer åt det här hållet, eller göra utspel som kan vara att vi ska höja en annan fråga som inte är prioriterad. Det är då de får gå.
Men jag har sett Angela Merkel kuppa ett par gånger, men jag tror inte hon har haft partiet i ryggen i affekt liksom, efter ett Fukushima, där hon säger då att vi ska sluta med kärnkraft i Tyskland under en presskonferens. Hon inte alls hade partiet stöd för detta, och det skapade liksom en politisk kris i Tyskland. Kan man göra sånt som partiledare i Sverige?
Det kallas att få feeling, Anita. Det sker ner även bland politiker, och det gör att liksom alla ministrar som är ute har ju alltid polsak och pressekreterare som följer dem och bara antecknar, vad säger de här? Hoppsan hoppsan, här har liksom skolminister Gustav Fridolin fick feeling och sa någonting. Det är viktigt att vi ska, när det gäller funktionshinder, och de bara okej, okay, fine, då noterar vi det, så får vi göra politik. Det är en del av det, så på så sätt kan de ju påverka. Men om du är ekonomisk politisk talesperson kanske också kommer med någon random idé. Och är du inte i regeringsmakten, då är det mycket lättare att komma med random idéer. Så kan man säga, nej, det gick inte igenom för det dumma, vilket annat parti som helst. Men sitter du i regering så är det liksom, har du sagt någonting så får du stå för det, och så får man se om man kan hjälpa politik av det.
Hur mycket makt har egentligen talmannen?
Ingen alls. Alltså efter som hierarkin i Sverige, vi har ju statschefen, kungen, noll makt. Det är Torekovs överenskommelse 71. Han ska bara klippa band, han ska vara med, han ska se snäll ut, han ska hålla käften i politiska frågor.
Alltså maskot.
Ja, galjonsfigur liksom så. Och jag är för kungamakten, inte minst eftersom min svärmor har det bästa argumentet för den. Vem skulle annars bo där? Jag tycker det är väldigt praktiskt. Skulle Magdalena Andersson bo där?
Absolut alltså, inte.
Nej, det blir svinkonstigt. Så nu är de där, låt oss köra på det. Och sen efter det talmannen. Och talmannen har då, framförallt syftet är talmannen att liksom bilda regering. Eller förstå vem som har mest underlag för att bilda regering. Eller en nivå till, att förstå vem som kan tolereras av riksdagen. Och då har vi de här talmansrundorna när Andreas Norlén bjuder på kaffe. Men han är då vald från ett parti, han är ju moderat från början, men han är, ska sköta det ämbetet opolitiskt, och det gör han. Han är väldigt, väldigt bra på det. Och sen så är han ju chef för den myndigheten som är i riksdagen. Det är ju hundratals anställda. Och han representerar oss i olika sammanhang och sånt liksom. Så han är den högst politiskt valda i Sverige.
Men jag tänker på att det är ganska intressant. Vad avgör om politiker måste ta hänsyn till folkviljan i vissa frågor? För att vi har haft sex gånger sedan demokratin införde har vi då haft nationella folkomröstningar. Och det kanske inte är jättemånga som sörjer att vi vill ha kvar vänstertrafiken. Men
särskilt inte som ratten redan satt på fel sida i bilen.
Nej, men jag tänker också till exempel pensionsfrågan 1957. Ibland är det ju svårtigt. Vem avgör om vi går emot folkets vilja? Och det är lite konstigt om man är en demokrati att man får det. Jag tycker det är lite intressant.
Det finns två sorters demokratier kan man säga då. Det är direktdemokrati och det är representativ. Direktdemokrati är känd för att man har det i Schweiz i de olika kantonerna. Man röstar om allt hela tiden. Det är ständigt folkomröstning. Ska vi ha trafik just där borta? Eller ska vi? Alltså så här, det blir... Och det är ju bra.
Ska vi ha raka bananer? Kan det vara en sån grej?
Ja, det är ju en EU-fråga. Mm. Och det är en hittepå-grej för övrigt. Men anyway, direktdemokrati, då håller man på med det hela tiden. Det blir ett jävla springande hela tiden. Va? Ja. Och därför har vi representativ. Jag väljer Anita, för Anita verkar liksom vettig och ta i, men rimlig kanske. Ja. Så väljer jag Anita. Och sen så you do you. Nu har jag sagt det, du är SD och jag röstar på SD. Skitbra, kör er SD-frågorna, vilka de nu är. Men sen så får liksom då Anita hålla på med det och snacka med sina partikollegor och sånt. Liksom, ni gör er grej. Och sen om 4 år kommer jag tillbaka och säger, har min livskvalitet ökat eller inte? Nej. Så det är ganska vettigt att de gör det. Därför blir det problematiskt om man kommer tillbaka med för mycket folkomröstningar. Hej, vad tycker ni om det här? Men det är ditt jobb. Då, liksom. Och sen blir det ibland att man har de här... Folk kommer att rösta om de ska höra, vad tycker folk i den här frågan? Alltså de är rådgivande, de är aldrig lagstiftande.
Är det de SIFO-undersökningarna exempelvis?
Ja, men det är, man kan ju likna det vid en slags SIFO-undersökning, fast på riktigt. Och sen så har vi kärnkraft som är klassiska. Ja, nej och ett ja eller så. Liksom så här, där man verkligen kommit på att det var en jättedålig idé att göra folkomröstning. För man bara sagt det någon gång och så bara, fan, det här var så vi in med någonting mitt emellan. Det ska vara kvar, men vi ska inte bygga. Eller Brexit var ju också en så här. David Cameron får feeling och säger vi ska ha folkomröstning, och det är en svindålig idé från början.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men NATO då, varför fick vi inte rösta om det? Det känns ju ändå som en viktig fråga.
Nej, det ska vi inte rösta om. Vi har våra politiker, vi har valt dem till det. Sen kan man säga att det här är en helt avgörande fråga på samma sätt som EU när vi lämnade vår alliansfrihet. Men nu när vi är rädda för att Putin ska invadera oss, det kommer han antagligen inte, men då har man valt att köra det här liksom snabbt. Och alltså, jag är inte säker på vad ska vi tycka. Vad fan kan ni om NATO?
Kan absolut ingenting på en övre militär nivå.
Då får man säga att det får någon annan göra en bedömning av. Och så kan man ha experter, som exempel Försvarsmakten tycker att det var en bra idé. Det är en rimlig idé eftersom vi har så mycket gemensamt med Finland och sånt. Liksom. Men då har politiken sagt bla bla bla. Sossarna gjorde en stor grej in sig och sen så bara, nej men vi står för det här. Fine. Jag kan leva med det. Jag tycker inte det är liksom, det är inget problem för vår demokrati.
Ja. Nej, men alltså, vänstertrafiken, där kan man ändå känna ja, vi struntade, vi måste göra det, det kommer inte funka längre. Det kommer bli för vingligt. Men EU, skulle politikerna kunna gått emot vår vilja?
Där är det en skillnad på så sätt att de skulle kunna göra det teoretiskt, men skillnaden där är att vi behöver ju ändra vår grundlag. Så att det är så mycket att liksom, det är ju vår, alltså Europaparlamentet är ju vårt andra parlament och det är då över det svenska parlamentet, så att de lagarna är liksom, så vi behöver liksom förändra grundlagen och då är det väl rimligt att göra det. Vi behöver inte ändra grundlagen för att vi går med i NATO.
Nej. Men varför har vi så många partier i Sverige jämfört med exempelvis USA? Vad finns det för fördelar med det?
Det finns ju egentligen inga fördelar att ha flera partier. Att ha två är lite banalt. För eller emot blir det. Liksom. Det bidrar ju till någon slags polarisering. Vad man ska komma ihåg med att vi i Sverige har vi 8 vänsterpartier. För att även det parti som vi tycker mest är höger, Sverigedemokraterna, har ju mycket tankar om liksom välfärden och omfördelning av det och vi ska ta hand om alla människor och allt sånt liksom. I USA så har ju det republikanska partiet, som är deras högerkant, de är såhär, nej, folk ska inte ha stöd i onödan och låt folk klara sig själva och sånt. Liksom. Det säger ju inte SD allt. Så att hela den politiska aspekten i Sverige är ju väldigt mycket vänster. Det räcker ju med att liksom komma till USA och slå på liksom Fox, så, eller streama Fox, så ser man just det här en helt annan världsbild. Så att vi har väl, så det är ganska mycket trängsel på så att säga, vänsterkanten hos oss. Och det kan väl ha synpunkter på, liksom, både Vänsterpartiet och Sossarna var ett och samma parti. Ja, egentligen, men det var för att arbetarrörelsen blev osams någon gång förr och då delade man upp det i två. Liksom, så här, ja, för det får de väl vara det. Liksom. I något annat parti, i något annat område i Europa kanske med samma. Alltså, man kan ju hålla på och så här, liksom, men KD är ju ett missnöjesparti med att vi inte hade kristendomsundervisning, kom på 60-70-talet någonstans, okej, viktigt. Miljöpartiet, ett slags missnöjesparti över att liksom antar att ja, det blir rimligt. FI hade vi ett tag liksom, för att folk tyckte att feminism var viktigt då en stund. Och så in så kom de och så var det bra. Sen sa de andra, men vänta, vi är också feminister. Okej, ja men hej då FI, så kan vi köra det.
Ja, men egentligen är ju liksom både KD och Miljöpartiet så här ensakfrågeparti. Mm. Men sen har de ju utvecklat sitt partiprogram. Men liksom, ofta ser man ju de här ensaksfrågepartierna dyka upp då och då. Mm. Piratpartiet etc. Liksom. Ja. Och sen försvinner de. Varför händer det här?
Ja, men det är bra för ett politiskt system att det kan dyka upp och att det kan försvinna. Det vore ju jättedumt om vi sa att det här partiet ska alltid finnas. Utan då är det bättre att liksom, det speglar ju folkviljan och det kan spegla ju dessutom hur duktig man är på att förpacka sina politiska förslag. Så det kan tyckas som att vi har lite mycket, men liksom, vem skulle man ta bort då? Vilken saknar, vi har ju inget parti som helt saknar existensberättigande. Utan de har ju, för att de är så lika varandra i Sverige egentligen, tvingats liksom på resa som enfråga, vi är för det här eller vi är emot det här.
Vi ska fördjupa oss mycket mer i de här frågorna i nästa podd som kommer i slutet av sommaren. Men nu tänker jag liksom att vi ska försöka reda ut lite hur det funkar då. Okej, man har kommit till sitt departement och liksom kommit med ett förslag och så vidare. Men vad händer sen då? Kommuner, regioner och hur ser det ut? Vem bestämmer vad?
Alltså, vi har delat upp det i tre nivåer, det är ganska fiffigt. Kommunerna är det lokala, det är den lägsta grejen. Det mesta de gör är skola, vård och omsorg nära dig. 3/4 av kommunalbudgeten går till det. Så det innebär att om ett parti har några förslag om andra grejer lokalt som inte är skola, vård och omsorg, så kan du lite skita i det.
Vi tar ett exempel här då. Magdalena Andersson står i riksdagen och får ja för att...
införa raka bananer.
Precis, införa raka bananer. Vad händer sen?
Ja, alltså då, först har det ju då lagts fram. Då kan det vara motion eller om det är proposition.
Och vad är det för skillnad?
Ja, det ena kommer från riksdagen, det andra kommer från regeringen. Proposition kommer från regeringen som kan föreslå egna grejer. Sen börjar det med Frankrike då. Vilka med på det här, funkar det? Kan vi få med hela det partiet och den politiska bilden? Bra. Vi får igenom det, vi får omröstning. Där är färdigt. Perfekt. Sen går det här då till respektive departement. Det här är antagligen liksom något departement som har att göra med mat, livsmedel, Livsmedelsverket tar hand om det här. Vilket departement kan bli lite vad som helst. Men skickar man till Livsmedelsverket som ska komma med en förordning, nu ska alla bananer vara raka. Och sen utreder de det och ser hur kan man göra det. Och, vad kan
och hur
man
lång tid kan sånt ta?
De kan ta hur lång tid på som helst. Ibland har ju förslagen också förgått för en utredning, den stora statliga raka bananutredningen. Den kan ha pågått i 3 år med en gammal minister eller någon sakkunnig som har lagt så här. Det borde ändra det här. Och sen går det liksom igenom. När man då har röstat igenom och fått stöd för lagen om att bananer måste vara raka, då går det sen liksom färdigt. Då går det sen till liksom ansvarig myndighet som sen ska börja reglera det här. Så att det kan gå ganska snabbt. Man har en idé, man formulerar, man förankrar bra, man kanske får uppslutning, vi ska ha en utredning, den kommer tillbaka, förslag, man kan ta en del av det.
Och när du säger snabbt, då pratar vi i cirka 3 år.
Utredningen kan ta liksom 6 månader också.
Men vilka frågor kan få en gräddfil? För så kan det ju vara ibland. Till exempel samtyckeslagen hade ju, den hade ju ja, nej, många år. Och sen så helt plötsligt så klubbar det sen igenom. Vad händer då?
Alltså man behöver ju inte utreda någonting. Man kan ju klubba vid de konstigaste lagar. Så att säga. Nu var det väl en helt rimlig lag. Ja. Den har ju uppdaterats väldigt många gånger de sista decennierna. Det är ju en av de lagar som uppdateras absolut snabbast. Vilket speglar att synen på samtycke har förändrats. Men då kan det ju gå skitfort. Alltså det kan gå på några veckor.
Aha.
Men sen om det är grundlagsändringar och de flesta är inte det, då måste det vara liksom ett eller till och med 2 val emellan det, jag kommer inte ihåg, så då är det liksom segare. Men grundlagen ändrar man väldigt sällan, utan det är olika mindre lagar.
Men okej, okay. Men nu har det kommit till departementet, nu har det då skickats ner till respektive myndighet.
Får de räkna ut hur ska vi göra det, och så får de börja informera dem som tillverkar bananer att ni måste bygga dem raka. Och så. så det är liksom det, i riksdagen kan gå väldigt fort och det kan ta längre tid att göra en utredning. Det är också ett sätt att liksom inkludera folk. Vi tänker som att politik är sakta, det behöver inte alls vara sakta.
Nej. Men jag tänker de bananer som är krokiga då, kan de få lite dispens under en tid?
Ja, sen ska du upp dig i EU och EU säger det i helvete heller, liksom, för vi styr inte sånt, punkt. Och då spelar det ingen roll. Men det har man antingen tagit hänsyn till i den här raka bananutredningen att det här är en svindålig del, liksom, och så dör det där.
Okej. Okay. Så väldigt sällan när det kommer till EU så det är inte så att EU säger nej då ofta, utan...
Ja, men EU kan ju säga nej om det här då bryter mot olika regler för fri konkurrens, för man har krokiga bananer resten av Europa och så liksom. Så då måste vi rätta oss efter det.
Men om exempelvis Magdalena Andersson får igenom då att det ska byggas ett nytt snabbtåg, en ny, helt ny tåglinje som kommer att skära genom Sverige, vilket påverkar då både kommuner och regioner, hur ser det ut då?
Då ska man ju som sagt utreda även det och Franka, där har vi väl några beslut på det. Men sen kan man säga att vi har beslut på det, men vi är inte färdiga på hur det ska finansieras. Det kan bli en senare fråga. Ska vi låna pengar för kineserna? Ska vi låna pengar till statsbudgeten? Eller ska vi låna pengar för kineserna direkt till den här? Eller vad ska vi göra liksom? Och sen börjar man då med ett arbete och där kan inte regeringen köra över liksom, kommunerna i det här fallet.
Så det är ingen proposition?
Nej, de har ju lagt ett lagförslag där de har bestämt sig om att det här ska vi göra. Det behöver inte vara en lag som säger att vi ska dra snabbväg, men det kan vara, utan det kan man vara enig om i alla fall. Och så börjar man utreda det här. Riksdagen är ju ändå så att den klubbar ju budgeten. Så att man kan ju ha ett förslag att vi ska bygga det här och kommer ta en del av budgeten till det här. Så på så sätt är regeringen inblandad i det, utan att det är ett lagförslag. Och sen så börjar man effektuera det och då börjar man titta hur kan vi dra det, vad är smidigt och vem äger marken. Och då är det privatägare eller kan vara kommunen som äger och så ska man försöka förhandla det.
Men okej, från att departementet får det, då lämnar man vidare då till kommunen exempelvis som första skikt i den nedre skalan. Och vad händer efter det och hur levererar kommunen det här vidare till regionerna och hur påverkas hela näringskedjan?
Ja, alltså jag skulle nog säga så här, alltså generellt sett så är det aldrig så att en person som bestämmer någonting och sen effektuerar. Det funkar inte alls så i Sverige. Ministrarna kan inte peka med hela handen, staten kan inte peka med handen på regionen eller kommunen, utan det, man har uppdelat det. Och om vi ska titta på ansvarsuppdelningen, så kommunen är helt enkelt det som är närmast dig, det är skola, vård och omsorg. 3/4 går till det, punkt. Ovanför det har vi regionerna, det som heter landsting innan. Och de tar hand om alla frågor som är för små, för stora för kommunerna och för små för en slags nationell nivå. Det blir helt enkelt sjukvård och kollektivtrafik och lite annat vi kan kallas för tjafs, utvecklingsfrågor i regionalt sånt. Men det är ointressant i det här sammanhanget. För en absolut majoritet av budgeten, mer än 80% går till sjukvården. Och sen handlar det om att drifta kollektivtrafik. Vilket säger oss att om du har ett parti som pratar om vi ska förändra kollektivtrafiken, vi vill göra så här och så här. Så spelar det ingen roll. Ett, det är inte så mycket pengar för det. För ska vi bygga en väg så är det helt andra pengar, statliga budgetar och sånt. De kör egentligen bara buss. Och sen kan vi säga, jag ska ha en buss som ska gå hit och dit. Ja, men om ingen åker den bussen kommer den ändå bli nedlagd. Så därför kan vi säga att regionerna är i huvudsak sjukvård, kommuner, skola, vård och omsorg lokalt. Och sen är det då riksdagen tar beslut om allt annat. Det kan vara skattesystem huvudsakligen. Det är olika bidragssystem, socialförsäkringssystemet kallar ju det. Det är det de beslutar för som vi påverkar oss. Och så lite lagar som gäller för hela Sverige. Det kan handla om hur vi behandlar kemikalier, vad vi ska äta för mat eller rekommendationer och sånt. Men så det är ganska väl uppdelat, men det är aldrig någon som styr uppifrån.
Nej, det finns ingen sån möjlighet i Sverige.
Men vad är svagheten och styrkan i det här systemet? Det är väl att det kan ta ganska lång tid att få igenom reformer mellan kommun och landsting. Som till exempel
egentligen, faktiskt egentligen inte. Det där är också en myt, för det är, de har ju så tydliga ansvarsuppdelningar.
Okay.
Så att regionen gör sina saker, kommunen gör sina saker.
Landstingen finns inte längre.
De är regioner. Och sen så har vi helt enkelt riksdag och regering och myndighet som gör sina saker. Sen ibland kan det vara lite olika grejer. Styrkan i systemet är att det tar lång tid. Så det kan inte komma någon med helt galna idéer och få igenom det snabbt. Det är som teoretiskt kanske, men i princip inte. För det ska effektueras, det ska utredas. Alltså, vi kan inte få en regering som säger kasta ut alla invandrare och så gör man det över natt. Det är så funkar systemet.
Nej.
Och nackdelen med systemet är naturligtvis att man inte kan ändra det så snabbt. Men demokratiska system ska vara tröga. Man ska säga att politiken borde vara snabbfotad. Nej, det blir inte säkert.
Ja, för då blir den ju också opportunistisk. Alltså, den är väldigt färgad av samtiden här och nu.
Om vi skulle vända oss efter vilken nyck man får just nu och hit och dit. Tänk bara under pandemin. Det är väl superbra att vi bara håller på med en grej och gör en sak. Och där är exempel. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att ha folkhälsa, inte smittskydd. Det är en del av det, men folkhälsa, tänka på det. De bestämmer, de gör riktlinjer. Där kan inte ministerna styra. För det hade varit ministerstyre. Så de är en expertmyndighet, de gör rekommendationer. Sen kan regeringen ta och fatta vilka beslut som helst som går tvärs på det. Men man kan inte styra. Och det är också en styrka i det.
Om du jämför vårt system med till exempel Norge, Finland och Danmark då?
Alla tre system är bra. Finland har ju då inte en kung som statschef, utan då har vi presidenten. Och presidenten är ju, jag kör ju all utrikespolitik kan man egentligen säga.
Nej.
Så därför har vi då att presidenten pratar om NATO och det gör inte Sanna Marin som är statsminister. Men vi har starka, bra demokratier, de är resilienta, det är bra grejer. Det finns inte utrymme för den sortens populistpartier som det kan vara på andra ställen här. Våra system funkar segare. Så vi ska vara stolta över hur vi har det här i Norden.
Härligt. Men varför är kommunalvalen viktiga? Det är sista frågan här innan vi gör en liten summering av den här podden. Och nästa gång ni kommer att lyssna på den här podden, det är i början av augusti. Och då kommer vi gå in i fördjupning om partierna och hur det funkar. Varför är kommunalvalen viktiga? Varför ska vi rösta i kommunalvalet?
Alltså, vi kan låta bara ta första frågan. Vad ska vi rösta överhuvudtaget? Och det är ett väldigt enkelt svar. Annars får du inte gnälla de kommande 4 åren. Det är mitt huvudsvar. Alltså visst, bla bla bla, deltar i demokrati. Men du får fan inte sitta på en middag och gnälla om du inte hade gjort ett val själv. Det tycker jag borde vara liksom lag.
Men om man har gjort fel val då?
Ja, men det kan du säga. Det är lugnt liksom. Jag röstar på de här. Nu är det att de var tomtar och gjorde det här liksom. Men jag tycker det är så kaskoska att prata med andra. Om du inte har röstat så får du inte gnälla.
Nej, det är bra.
För det är det ena. Och sen är det att liksom, om du vill rösta på, du ska rösta i alla de här 3 nivåerna. Och då kan du välja helt olika partier såklart. Liksom. Men skola, vård och omsorg, det är alltså det som liksom nära vård som är hemmen och sånt. Det är det som är kommunerna. Sen går då en 15-25% går till liksom lite andra grejer runt omkring. Men det är liksom barnomsorg, förskola, grundskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, socialtjänst, omsorg för äldre, personer, funktionshinder, så allt det där. Som sagt, så finns lite bostäder, bibliotek och hälsoskydd och miljöskydd och tjafs liksom.
Men Irene Svenolius då, som är då chef över Stockholm stad, hon har ju ett otroligt mandat i Stockholm, men blir ändå extremt kritiserad för att de sparar så mycket pengar för liksom, ja, landstinget.
Då är det ju då på regionnivå, och där är det då en majoritet, 85% tror jag det, som är liksom helt enkelt landstinget, och det är ju landsting och tandvård, ska man komma ihåg, folk upp till 18.
Tack och du gud.
Så där är det liksom, de kan göra jättemycket, men där är också frågan, och det är där ideologin kommer in så att säga liksom, ska landsting göra vinst? Eller ska vi bara använda det så bra som möjligt? Vad hade vi kunnat göra med de pengarna? De flyter ju ändå in. Ska vi använda dem för att, ska vi inte använda dem just för att ge vård? Och då kommer vi sen komma in på frågan om skola, om privatisering av vård, skola och omsorg. Vill vi att alla skattepengar ska gå till vården? Eller vill vi att de ska kunna hamna i fickorna på någon? Eller är det helt fel fråga? Borde istället vara så att vi ska ha det så effektivt som möjligt? Och det är där man kan komma in på ideologi liksom. Men att stå och säga att landstinget, vi har jättemycket vinst, det är väl kanske inte en superbra idé, för det ska ju användas. I alla fall om det nu är så att det fortfarande finns problem i landstinget som folk pratar om. Så nyckeln här är, landstinget bryr det bara om frågan om sjukvården. Alltså sjukhus och tandvård där.
Du skiter i resten.
Skit i resten, du behöver inte det. Men alltså, hur man sopar en väg hit, det är väl jättebra, you do you. Men det är inte viktigt fritt val. Så alltså, alla som står och pratar om trafik, borgarråd och så hit och dit liksom, det kan du i princip skita i liksom.
Måste man fylla i de här personerna på de här olika valsedlarna? Eller kan man skita i det?
Nej, det behöver absolut inte göra. Utan du kryssar på det parti du gillar. Och sen så tas de i den ordningen, det är interna val vilket ordning ska vara. Men om man då kryssar Anita som är på plats 8 och hon får väldigt mycket, då kan hon hoppa några steg uppåt. På så sätt kan det vara liksom bra. Det här gör att Anita sen när det kommer valen, jag blir ju inkryssad. Alltså hoppade före någon annan. Men det blir en extra liksom bonus. Det är väl bonusspåret på att påverka extra lite mycket, att veta att den här människan är liksom rimlig.
Men om du röstar upp på ett parti som inte når då 4% spärren, kan du rösta om då?
Nej, det kan du inte.
Då är du körd.
Då är du körd.
Det är som att blankrösta i princip. Mm.
Det är inte alls som att blankrösta. Du har deltagit i demokratin.
Okej då. Bra.
Ledsen att jag kom här och tjatar.
Nej, men jag håller med.
Ja. Men, och de får dessutom, har de varit i riksdag? Eller,
så, jag håller med. Det var ju inte liksom någonting man kunde argumentera mot.
Jag menar inte gentemot dig. Jag menar bara så här,
vi
en röstning
är
en röstning.
Vi är för demokrati. Ifall det har varit osäkerhet mot det så vill vi just nu slå fast det. Nej, men, och så att de får ju, är de i riksdagen så får de ju fortfarande pengar. Så de har ju chans i 2 val till. Alltså det är inte så att de hamnar på gatan utan står där. Så det är inte synd om dem.
Men varför är det viktigt att rösta i kommunalvalet? Ge mig 3 argument.
För att du bryr dig om skolan, du bryr dig om vård i hemmet och sånt liksom. Du bryr dig om omsorgen lokalt, framförallt är det skolan som många tittar på. Skola, äldrevård, det är där. Så du röstar i där för att du tycker att du vill ändra kanske prioriteringarna i sjukvården. Du kanske vill tillföra mer medel till förlossningsvård eller vad kvar. Då är det där du ska lägga en krut på det liksom. Och då kan det vara att parti A är rimliga på nivå 1 och är liksom helt koko på nivå 2. Innan röstar man ju också så att vi var så här, jag röstar minst alltid Vänsterpartiet alla 3 nivåer. Det är också idiotiskt liksom. Utan välj och tänk. Men det bygger på att du då är påläst.
Men partierna går ju till val med sina liksom hjärtefrågor. Men det är inte alltid de håller sina löften. Finns det liksom ingen hederskodex där?
Det kallas politik. Politik är att liksom vilja, sa Palme. Och det är väl kanske inte riktigt sant, man skulle också leverera något liksom. Men för ett parti som suttit i regeringsställning har fått igenom, så där kan man säga, har ni fått igenom det ni har velat, om de är i majoritet, för då kan de ju bara köra på. Men det med minoritet så kan man säga, ja, vi försökte göra det här, vi försökte förändra strandskyddet, men så kom de här och var emot och sånt liksom. Så vi ska inte heller utvärdera politiker på vad har de genomfört, för vad de har sagt. Det blir också liksom, det blir också lite fånigt. Det är precis som alla, vi lägger en skuggbudget, den är så här, ja, jo, men det är liksom, ni leker affär, det är inte på riktigt.
Och sen det senaste populära då, missförtroendeomröstning, som senast nu 2 juni här mot Morgan Johansson. Vad är det för någonting, att man lite, får lite feeling? Jag tycker det verkar väldigt lätt att få igenom en missförtroendeomröstning. Hur funkar det?
Ja, det ska vara lätt också, för det kan ju vara någon minister som är dum i huvudet eller beter sig på ett konstigt sätt eller sånt, och då ska ju liksom riksdagen kunna säga att nu tolererar vi inte den här personen längre, och då riktar man en misstroendeförklaring till den. Och då försvinner den personen, och då måste statsministern tillsätta en ny. Men om man vill då fälla regeringen, så gör man inte det, för det går inte att göra det rent formellt. Man vill rikta misstroendeförklaring till statsministern, och då faller hela regeringen.
Tänder ju Löfven.
Så
du tycker det är ett bra sätt?
Ja, men ni hör ju här, jag är en sån systemkramare, så att liksom det funkar superbra i Sverige. Och det är rimligt, ibland kan man bli lite trött på att det är liksom tjafsigt hit och dit, men om du slutar läsa rubrikerna i tidningarna. Tidningar är väldigt, väldigt dåliga på att hjälpa dig att förstå vad du ska rösta på. Därför att det handlar så mycket om att politik beskrivs som att det vore sport. Ett nollsummespel, en vinnare och en förlorare. Där vi lyfter fram liksom vissa aktörer som de vore viktiga. Och problemet är också att en del av partiledarna uppträder som sportstjärnor och liksom pratar om titeln och de toppar laget och sånt här trams. Liksom. Det är sega, långa processer som är underbara och fina. Ryska federationen, eller vi kan prata om Moskva, men vi pratar aldrig om att Putin har invaderat Ukraina, för det har han inte. Det är Ryska federationen som gjort det på uppdrag av, på order av honom. Det är en jävla skillnad. Ebba Busch som gör ingenting mot någon, utan det är partiet som lägger ett förslag, som sen kan hon få feeling i olika sammanhang, det känner vi till, men vi ska hålla oss för goda för att prata om så både personer. Du kan, alltså, alla de här partiledarintervjuerna är också helt värdelösa, för det, om du såvida inte tänker, men verkar Ebba som en rimlig person, och hon verkar väl som en rimlig person, tycker jag liksom. Tycker hennes politik är bra, det är ju en helt annan fråga. Vi får inte blanda ihop det.
Men det är ju det görs exakt hela tiden. Men vi kommer återkomma till det här otroligt spännande ämnet i avsnitt 2. Så nu har ni liksom grunden här inför sommaren. Och så hoppas jag att ni peppar för avsnitt 2, för att det kommer vi gå in djupare på partierna, partiledarna, sakfrågor och så vidare.
Och då vill jag ge en hemläxa inför avsnitt 2. Det är så här, fundera på 2-3 hjärtefrågor som är viktiga för dig. Skit i alla andra frågor. 2-3, inte mer. Det här tycker jag verkligen är viktigt.
Men då måste jag fråga dig, eftersom du dissar ju att man ska titta på tv och se debatter. Du dissar ju ganska mycket. Var ska då väljarna hitta den här fantastiska informationen som de behöver för att kunna välja?
Alltså det krävs inte så jävla mycket googlande för att ta reda på det. Vad är problemen med liksom gängkriminalitet? Vad är liksom roten till det? Och då tar man reda på om det handlar ganska mycket om förebyggande arbete. Skolor är viktigt för att stävja kriminalitet i Sverige. Det är där det börjar. Det är skolan viktigt. Vilka har rimlig politik där då? Så kan man gå vidare. Det krävs inte alls mycket. Nu, jag kan klart plugga vad vi vet på SS, val 2022. Där hindrar du jättemycket bra frågor och sånt. Men i grund och botten handlar det om att du måste säga, men jag går ut och kollar lite.
Och så kolla inte på din local influencer, utan gör en egen googling.
Gör en egen googling. Har du bara en fråga, superbra. Så kan du känna, men jag tycker väldigt viktigt med raka bananer, och där satt jag ner foten och jag tyckte att liksom det här partiet var liksom bäst, och till och med gult i sin logo, då valde jag dem liksom så.
Idag pratar vi väldigt mycket om just symptomen utav grejer. Vi kollar inte på grunden varför saker uppstår. Så idag, istället för att kolla bara på symptomen, kolla på vad grunden, vad är orsaken till varför det har blivit så här, exempelvis gängkriminaliteten. Ja. Det är inte liksom kanske alltid lösningen att sätta in hårdare tag.
Det är verkligen bara en googling bort. Ja. Och pallar inte det, så lovar jag att vi håller i handen på vad vi vet.
Toppen. Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka är det normal podd, och nästa del av den här podden kommer som sagt i början av augusti. Håll utkik.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.